Halleluja-sången så vill vi från Kyrkliga Förbundets närradio ännu en gång hälsa er alla välkomna till en ny veckoandakt. Och denna vecka så har vi vecka 34. På söndag så firar vi 13:e söndagen efter trefaldighet. Och till vår hjälp för att bli stilla inför denna söndags tema kommer vi idag att ha Per Gustafsson. Ja, en inspelning sen några år sedan tillbaka där vi får höra Per tala till oss utifrån andra årgångens text för denna söndag. Och som inramning på dagens andakt ska vi få sjunga med i psalmen 28. Så älskade Gud världen all. Som nu då inleder vår betraktelse, därefter får vi sen höra Per Gustafsson.
I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss bedja. Bli kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Amen. Vi hör ett ord ifrån första Korintherbrevets 13:e kapitel, från vers 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Kommande söndag, den 13:e söndagen efter trefaldighet, står ämnet medmänniskan över de bibliska texterna. En av dem handlar om den barmhärtige samariten. Många Guds ords hörare idag och tidigare under århundradena har hört Jesus besvara frågan från en skriftlärd man om vem som är hans nästa. Den texten står som första årgångens evangelium och vi sammanfattar. Jesus berättar där om en man som råkade ut för rövare, blev illa slagen och lämnad vid vägkanten att dö. Förbi den slagna och nödställde gick ett par män med namn och rykte om sig att vara Guds tjänare. De nämns med beteckningarna präst och levit. De var denna dag på väg från Jerusalem till Jeriko. Och vi kan väl räkna med att de fullgjort sin tjänst för dagen i Jerusalems tempel. Den tjänsteställningen kände ju de skriftlärda som viktig och ansvarsfull. Man borde väl också förvänta att de brydde sig om sina medmänniskor utifrån sin tjänst hos Israels Gud, som ju i sina bud befaller oss att älska vår nästa. Nu var dessa två män kanske lediga för dagen från sina tjänsteåligganden och de gick förbi den slagne. Efter dem kom så en bland judarnas tempeltrogna och skriftlärda föraktad samarit förbi. Men i motsats till det föregående tog han sig an den slagne på bästa tänkbara sätt. Jesus ställer sedan frågan till den skriftlärde som han berättat för. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Och den lärde svarar, den som visade honom barmhärtighet. Jesus var tillfreds med det svaret, men han ger också en uppmaning. Gå du och gör sammalunda. Ett är således att veta, ett annat är att göra. Vi kan därför nämna vad Herren säger genom sin apostel Jakob. Var ordets görare och icke allenast dess hörare, annars bedrar ni er själva. När vad kommer av detta görande som Guds ord uppmanar till, blir budet uppfyllt. Vi kan redan nu antyda en viktig sak i Guds ord. Lagen ger kännedom om synden i vår natur. Vi kan lära in både det rätta och det felaktiga i våra huvuden genom hörandet, men görandet syftar till något annat än att vi ska kunna berömma oss av att veta, nämligen att vi ska få kännedom om synden i vår natur genom sorgliga erfarenheter. Ett par viktiga förutsättningar för det vi ikväll ska höra något om är dels kunskap om vad Guds lag kräver i fråga om vår tjänst för medmänniskans bästa, och dels huruvida vi verkligen ska söka följa Jesu maning. Gå du och gör sammalunda. Vi kan förutom Jesu tal till de skriftlärda också påminna oss om vad Jesus säger i sin bergspredikan som andra årgångens evangelium kommande söndag hämtar ur. Jesus avslutar där sin utläggning om kärleken till nästa med att säga: var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Utifrån det vi har hört Jesus säga ska vi denna stund begrunda ämnet den fullkomliga kärleken. Och det första vi då ska säga under det ämnet är att den fullkomliga kärleken, den söker alltid och varje stund medmänniskans bästa. De två uppmaningarna Jesus ger, gå du och gör sammalunda som den barmhärtige samariten, och hans krav i bergspredikan, var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig, är Guds bud om fullkomlig kärlek till medmänniskan. Det är då tal om något annat än det enstaka infall, känsloberoende strömningar och insatser som människor lägger vikt vid då och då och som kan leda till någon bättre gärning, vilken dock är beroende av både stämningsläget, förmåga och krafter. Men den kärlek som Guds ord talar om och kräver är att den fullkomliga kärleken alltid och i varje stund söker medmänniskans bästa och bortser helt och hållet från sig själv och sin egen välfärd. Alltid och i varje stund är oegennyttig, självuppoffrande. Budet om nästankärleken är den andra delen av det dubbla kärleksbudet som i sin helhet lyder: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Budet om kärleken till vår medmänniska hör alltså ihop med den första delen av det dubbla kärleksbudet. Den fullkomliga kärleken till medmänniskan är därför inte en företeelse som så att säga kan isoleras från honom som är kärleken. Nästan kärleken i kristen mening har Gud som är kärleken till grund för den omsorg som utgår till medmänniskan och utan tanke på lön. När människor talar om människokärlek så utgår de ofta från en uppfattning om kärlekens väsen som frikopplad från honom som är den fullkomliga kärleken. Och nog finns det en omsorg om medmänniskan som är nedlagd i vår natur och kan kallas kärlek eftersom den är beredd att försaka mycket för sin medmänniska. Och tydligast av dem är den naturliga moderskärleken, vilken vi läser om i Jesaja 49 kapitel. Kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? En god moder söker väl alltid och i varje stund sitt barns bästa. Ja, i denna onda och fallna värld är den naturliga moderskärleken till sitt lilla barn den närmaste vi kan komma detta, att alltid och i varje stund söka medmänniskans bästa. Mycket kan en mor försaka av egen tid, välfärd, krafter och sömn för den lilla behövande människa som kommit till världen. Så är det ju när den naturliga, oegennyttiga omsorgen om en annan människa är som bäst. Tyvärr har vi ju många tecken i vårt avkristnade folk på motsatsen, där livsfrukten blir förskjuten. Men det är ju en abnormitet när ett helt folk förordar sådant. Egenkärleken träder i förgrunden, och egenkärleken den finns i många varianter, alltid och i varje stund. Men Guds ord säger ju att detta med att älska sina närmaste eller sina vänner, det är inte nog för att omsorgen om dem ska räknas som fullkomlig kärlek. När Jesus själv ställer ju som krav på fullkomlighet, älska era ovänner och bed för dem som förföljer er. Det är inte ett vanligt tillstånd i världen att kärleken till ovänner överflödar, inte heller bön för dem som förföljer de kristna. Men vad ska vi då säga om de goda gärningar och offer som av människor uppfattas som både goda och präglade av försakelse? Ja, så som präglade av sann kärlek. Är inte detta berömvärt? I sitt kapitel som vi nyss i början hörde ett par verser ur, om kärlekens väg i första Korintierbrevets 13 kapitel, skriver Herrens apostel på följande sätt. Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Det ger oss besked om att det som kan synas vara gott inför människor likväl kan ske i avsaknad av kärlek i verklig mening. Ja, mycket sådant kan ju tvärtom ske med biavsikt. När aposteln sedan i fortsättningen av 13 kapitlet beskriver kärlekens väg och väsen, då bör vi pröva oss inför det som där sägs utmärka, den fullkomliga kärleken. Det svar vi får i den noggranna prövningen som gäller inte endast vissa tillfälliga eller yttre gärningar, utan den prövningen gäller både våra tankar, ord och gärningar, ja hela vårt väsen, är inte så upplyftande. Och det är meningen. Guds bud avser ju att du och jag genom att söka hålla lagen alltid och i varje stund ska få kännedom om synden. Vi ska så att säga inte tillåtas att förtrösta ens på våra bästa gärningar. Fullkomlighet är kravet. Samtidigt vet vi att den gode guden låter en människa få del av goda gåvor genom onda människor. Det är underligt, men Jesus säger ju så, att ni som är onda kan ge era barn goda gåvor. Nu kan ju någon söka göra lagens bud efter sin egen måttstock och sänka kravet om fullkomlighet till en mer behaglig nivå. Många sätt finns att upprätta en sådan nivå. Och på det sättet föds och göds självgoda fariser. Men ska vi därför, på grund av den överhängande risken att göda farisismen, lämna Jesu uttryckliga ord om hur kärleken till medmänniskan ska vara beskaffad? Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Nej, det får vi inte. Till himmel och jord ska förgås, men Jesu ord ska aldrig förgås. inte den minsta prick av lagen ska förgå, säger han, som har älskat oss och utgivit sig själv för oss. Hans syfte med sitt höga krav på lagens hållande och vår fullkomlighet är att genom dem driva oss in i hans famn som är kärleken. Där finner vi kärleken. Om jag gjorde det ena och det andra men inte har eller hade kärlek, säger aposteln, i honom har vi kärleken. Denna väg till honom är alltså inte en huvudets teoretiska inlärning. Inte heller duger den självsäkerhetens väg under vilken vi blir mer och mer övertygade om vår egen förträfflighet. Ja, blir våra egna frälsare genom egna gärningar. Nej, den väg Jesus anvisar med sina krav på att göra sammalunda som den barmhärtige samariten och vara fullkomliga såsom vår himmelske fader, de för till den egna erfarenhetens smärtsamma insikter. Det är ju inte heller inför människor vi har att svara, utan inför den helige guden som kräver allt av oss. Och vi säger för det andra under ämnet den fullkomliga kärleken. Genom Guds lag avslöjas hur vår kärlek är beskaffad inför Gud. Det är ju inte sällsynt att människor tänker sig att människan har en inneboende förmåga till kärlek. Man tänker sig gärna att det är den som uttrycks både hos aposteln i första Korinthierbrevets 13 kapitel liksom i Höga visan. Och nog är det vackra ord om kärleken som där är beskriven. Men man ska inte alldeles för snabbt passera dessa ord utan pröva sig inför dem och inte på ett ytligt sätt. Är vår kärlek rakt igenom beskaffad så som där beskrives? Så skulle den ju vara om vi vore hela och oskadade i vår natur. Men det är Guds oeftergivliga krav även efter syndafallet. Därför sände han sin son i världen. Vi återkommer till honom. Det är ju så att till den mellanmänskliga kärleken kan människor sätta sina förhoppningar därför att man bortser från människans gudsfrånvända väsen och snarare lutar sig mot känslor och tillfälliga stämningar när de ska beskriva kärleken. Men dessa förgår ju, medan den kärlek som omtalas i första Korinthierbrevet 13 aldrig upphör. Så står det i vers 8. Den upphör aldrig. Hur är det beskaffat med oss alltifrån syndafallet? Det kan vi ju läsa i första Mosebok om hur det blev i paradiset efter syndafallet. Där och då skedde ju det första brodermordet. Och Kain säger upproriskt när Herren frågar efter vad brodern Abel är. Jag vet inte. Ska vi ta vara på min bror? Vi fick med syndafallet den natur som är nersmittad av egen kärlek. Och så blev det när han som är kärleken, Gud själv, övergavs till förmån för ett ja till djävulens frestelse att vi skulle kunna vara våra egna. Så berättas vi i första Moseboks 3 kapitel. Och om vi bortser från detta grundläggande kapitel när det gäller hur synden och därmed kärlekslösheten kom in i världen, då är vi ju ute på obiblisk mark. Bibeln, Guds ord, är tydlig med hur dana vi är till vår natur. Ni som är onda, säger Jesus. Och aposteln Paulus skriver utifrån både gamla testamentets bud och sin egen erfarenhet. Ingen finnes som gör det goda. Nej, och detta sägs utifrån kravet att alltid och i varje stund borde vara goda och göra gott. Är det verkligen så illa med oss? Ja, det är en gammal tvistefråga i kristenheten och den fortsätter nog att vara det in till tidens ände. Det går en skarp skiljelinje mellan det som kallas positiv människosyn och det som kallas en negativ sådan. Vi bör snarare kalla den senare en realistisk människosyn, det vill säga hur vi beskrivs i skriften. Det är ju en realistisk människosyn som beskrivs där. En av Luthers mer bemärkta motståndare vid tiden för reformationen, den lärde Erasmus, hade det som kan kallas en positiv men orealistisk människosyn. Vi behöver ju inte närmare gå in på motsatsförhållandet mellan dessa två lärda, som till en början syntes vara på samma linje i fråga om behovet av reformation. Men skillnaden däremellan kommer på pränt i de två skrifter som avslöjar en hel del. Erasmus skrev om det han kallade den fria viljan, medan Luther besvarade skrivelsen i sin skrift om den trälbundna viljan. I dessa avslöjas dels att Erasmus har stort förtroende till människans förmåga att följa Guds bud, medan Luther förnekar en sådan fri vilja. Till saken hör att Erasmus menar att Gud inte hade gett det bud som han gjort om den gode guden inte trodde människan om att kunna uppfylla dem. Luther svarade då med Paulus att lagen är omöjlig för en människa att uppfylla och att det är inte heller Guds lags innersta syfte. Dess syfte är att ge kännedom om synden, och det på ett så förödande sätt för det mänskliga självförtroendet att människan måste bli tiggare och söka Guds nåd och fly alla förhoppningar till egna goda gärningar såsom merit inför Gud. Alltså komma ner på den behövande nivå där den slagne i liknelsen om den barmhärtige samariten befann sig. Det är alltså inte vi som kan uppfylla det budet, utan det är han som heter Jesus Kristus som är den barmhärtige och fullkomlige samariten. Gör så som han, säger Jesus. Var fullkomliga. Ja, det är han själv som är det. Han utgav sig själv alldeles så helt oegennyttigt, och för att vår frälsning skulle ske endast genom hans gärning och inte några egna bidrag i form av våra gärningar att berömma oss av. Ur en sådan befriande sanning om oss kommer med säkerhet först frihet och sedan en och annan fri barmhärtighetsgärning, men aldrig som merit inför Gud. Ty Herren räknar bara med sin son i frälsningsverket. Och han är i själva verket en okänd man bland de fromma och lärde som hoppas på egen fromhet och lärdom, liksom bland dem som förlitar sig på att deras goda gärningar bland människor räknas som meriterande av Gud. Nej, han är syndares frälsare, och han stannar till vid den som är utan meriter, som blivit slagen, och bär till det härberge där de slagna och misslyckade får den rätta vården. Nu till sist något kort under ämnet den fullkomliga kärleken. Ska vi säga vad Guds ord lär om hur gott det är för den som kommit till insikt om den rätta tillflykten, den rätta fullkomligheten och det fullständiga görandet. Och vi avslutar kort med detta förlösande. Genom Guds nåds evangelium lär vi känna den fullkomliga kärleken. Den som är verksam alltid och i varje stund för syndares eviga väl. Icke däri består kärleken att vi har älskat Gud, men däri att han har älskat oss och utgivit sin son till försoning för våra synder. Så skriver aposteln Johannes i sitt första brev, det fjärde kapitlet, och lite senare i samma kapitel läser vi: vi älskar därför att han först har älskat oss. Kristi försoning, hans självutgivande kärlek, är den grund ur vilken sann människokärlek hämtar sin näring och alltid måste återvända till. Och där ingår också nöd för medmänniskans frälsning från evig död till evigt liv som är funnen i honom. allt kommer från Gud. Till förmaningarna som vi har en del av i Nya testamentet om kärlek ska vi lägga märke först och främst om den kärlek som är till de kristna. Den som inte älskar de sanna kristna har ännu inte lärt känna Kristi kärlek. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så kan han inte älska Gud. Det står också, var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom. Ja, detta är den kärlek som bör finnas mellan de kristna. Men så har vi också den kärlek om vilken det heter Kristi kärlek tvingar oss. Och det är en kärlek som är framförd, Kristi kärlek till världen, till evangeliets mottagande, och som är beredd att leva och lida och förkunna hans namn som försonat världen med sig själv. Han är den fullkomliga kärlekens yttersta bevis, och det som mött honom är besjälade av att flera ska finna honom som är vägen, sanningen och livet. Men nog märker en uppriktig människa som vill leva i Kristi efterföljd hur ofta det brister. Så återstår alltid för de bristfulla kristna syndernas bekännelse och den i Kristus givna förlåtelsen. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Dagens andakt med Per Gustafsson har inramats av psalmen 28 i psalmboken. Här fick vi då höra verserna 3 och 4 på denna psalm. Så älskade Gud världen all, inleds ju denna psalmvärd. Och ja, vi från Kyrkliga Förbundet säger tack för denna vecka, och så hälsar vi er välkomna tillbaka till att höra en ny veckoandakt om en vecka. Och nu börjar ju sommaren gå mot sitt slut, och det är åter dags för nyinspelade program. Och nästa vecka så är det Anders Eliasson som har spelat in andakten som vi ska få lyssna till då. Anders är präst i Uddevalla, eller ja, i det mejl han skrev till mig här när han skickade inspelningen så berättade han att han numera är timanställd och inte längre tjänstgör på samma sätt som han gjorde innan. Han är på väg att bli pensionär. Och med detta säger vi tack för denna gång.